Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt, i samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Vi är tillbaka. Inside Hockey med Fabrin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com, nyss hemkommen från Sverige. Det känns nästan konstigt att säga hemkommen från Sverige, men du har bott där borta i staterna så jäkla länge nu, Peter, så att man ser ju nästan dig som en jänkare.
Jo, men så är det ju absolut. Detta är ju i legal definition hemma numera. Och det är alltid skönt att komma hem till Florida. Inte så kul i augusti faktiskt, brukar det inte vara. Då hade man gärna stannat kvar någon månad till i Sverige. Men när man har fått känna på lite svenskt påskväder och dimmiga månader på Arlanda, så är det väldigt skönt att landa i Tampa igen och komma tillbaka i rutinerna och sova i sin egen säng. Så att, särskilt nu när man kliver rakt in i ett kommande NHL-slutspel också.
Precis, vi kommer återkomma till det, och vi kommer såklart återkomma till Peters äventyr i Sverige med hans lag som ju spelade en turnering i Linköping här under helgen. Men du Peter, vi måste nästan börja med något helt annat, för att vi har ju nämnt U18-VM, en turnering som både du och jag vurmar väldigt mycket för, otroligt underhållande hockey, och i år ser det ut som Sverige kommer få ett jäkla fint lag, och man har ju drömt och hoppats om att det blir en fin uppföljning här för småkronorna. Efter att juniorkronorna bärgade guldet i Minnesota, så har man ju förhoppningar om att småkronorna ska vinna guld i Slovakien här när det vankas i slutet av april. Men idag, tisdag, när vi spelar in det här, så har precis beskedet kommit att Svenska ishockeyförbundet kommer att stänga av Viggo Björk från turneringen. Och det är för att det har skett en krock, skulle man kunna säga här, att Viggo Björk ska ju spela final i U20-slutspelet med Djurgården, förlåt, mot Frölunda, och det här krockar ju då med uppladdningen inför U18-VM, och Viggo Björk har sagt jag vill spela klart den här finalen. Förbundet säger nej, du måste vara med från start, annars blir det inget spel för dig. Alltså jag häpnar rent ut sagt. Ja. Vilket jävla fiasko, vad håller Svenska ishockeyförbundet på med? Alltså seriöst, det här är ju en soppa utan dess like som de själva har skapat.
Jag förstår ingenting. Till att börja med, jag kan väl börja med att säga att jag har all förståelse för att det är jäkligt tajt att få till scheman på våren med alla de tävlingsformer som Svenska Hockeyförbundet har med U20-SM och J18-SM, och även många av de här spelarna såklart involverade i både Hockeyallsvenskan och SHLs slutspel också. Så jag har respekt för att det är svårt och att man måste sätta upp vissa gränser och regler. Men i det här fallet är det ju ganska otroligt att var är de flesta tongivande spelare i ett U18-VM-lag spelande någonstans? Jo, väldigt ofta i de bästa J20-lagen i landet. Så att det kan ju knappast ha liksom kommit som någon överraskning att nu är det ju totalt 7 spelare som hamnar i den här konflikten. Jag tycker det är helt otroligt att det här får hända, och att man inte att schemat blir som det blir, det kan jag förstå, men att man inte utlovar dispenser åt spelare som uteslutande är helt tongivande för det här laget. Jag har väldigt svårt att se hur det här har gått till.
Nej, precis. Så jag menar, du vet ju oftast ganska lång tid i förväg när liksom en turnering kommer att spelas, och som du är inne på liksom, Frölunda, Djurgården, totalt 7 spelare som ingår i den här svenska truppen som ju påverkas av den här krocken då. Det känns lite grann som den högra handen inte har haft koll på den vänstra gör i den här planeringen, för att jag förstår inte hur det liksom kan komma att bli så här. Men det handlar ju inte bara om Viggo Björk då. Nu har vi inte hört någonting om hur de andra spelarna resonerar. Men Marcus Nordmark spelar i Djurgården, en av de stora talangerna som ju tippas gå i första rundan i NHL-draften i sommar. Även Hampus Sirat är uttagen från Djurgården. Och från Frölunda är Bosse Meyer, Adam Nömme, Sigge Bratt och Hjalmar Silte. Så att det är totalt 7 spelare alltså som ställs inför rätt tuffa val här. Liksom, jag menar, Viggo Björk, han vill vara med och lira med sina kompisar. Han har ändå spelat SHL hela säsongen. Så att, men de andra killarna har ju i princip nästan enbart spelat U20-hockey den här säsongen. Och det måste ju kännas jättekonstigt att man då ska behöva avbryta mitt i en final för att åka med landslaget istället. Alltså,
det är ju också, det hade ju varit en helt annan sak om det här hade gällt till exempel om det här hade handlat om spelare som spelar borta i Nordamerika, alltså CHL-slutspel och liknande. Då har jag förståelse för att förbundet resonerar så här, men det här är ju deras egen tävling.
Ja.
Men som sagt, jag vet inte, jag ska inte säga alldeles för mycket för att jag vet inte riktigt hur saker och ting ligger till här, och när vi kommer ut på onsdag så är det mycket möjligt att, för det här exploderade ju naturligtvis i media när det kom ut, och det är väl mycket möjligt att det här helt enkelt har, det kan ju ha varit så att man har ändrat på det här beslutet när det här avsnittet släpps under onsdagen, men spontant är det ju jättekonstigt alltihop. Och jag menar, det här drabbar ju förbundet, för jag menar, svensk hockey har ju sånt momentum nu efter JVM-guldet. Jag menar, det är ju inte jättelänge sedan vi vann ett U18-VM-guld, och vi var ju med och högg på det väldigt länge förra året. Jag menar, det här hade ju varit en helt unik chans att liksom ta den här dubbeln som USA har vunnit ganska ofta med både J20 och U18-VM. Varför vill man, det är ju inte vilken spelare som helst heller, det är inte heller bara Viggo Björk. Jag menar, Marcus Nordmark är ju liksom en jättespelare i det här laget också. Både för Djurgården och för Sverige.
Nej, det är bara hoppas att förbundet tar sitt förnuft i fånga och försöker lösa det här på något smidigt sätt. För att det är pannkaka av allting, och man tappar hakan över liksom hur bristen på planering har fått styra det här. Men vi ska inte uppehålla oss mer vid det här. Vi håller tummarna för att det löser sig på något sätt och att Sverige får ett slagkraftigt lag här i turneringen som startar den 22 april. Då spelar Sverige sin första match mot Tyskland i Slovakien. Bratislava närmare bestämt. Men du, NHLs grundserie går ju verkligen in i sitt sista skede här i dagarna, Peter. Och i natt, då natten mellan måndag och tisdag, så blev det ju faktiskt så att samtliga slutspelslag är spikade.
Så ja, det började med att jag fick fel. Ja, jag fick fel i tipset från förra veckan där, att Nashville skulle edga Kings. Det blev ju precis tvärtom, att Nashville förlorade och LA Kings vann, och därmed blev det klart i natt. Så att ett fel där, men jag fick in 8, va? Vill jag lägga till protokollet här från förra veckans prediction. Så att ändå 50% rätt, det är bättre än jag brukar ha.
Men du sa ju att jag jinxade 8, va, genom att ta dem framför Detroit.
Ja. Och men det var, jag har haft en känsla för 8, va, så den kände jag som ganska locked in, men jag byggde det lite grann på att Nashville, jag tyckte de såg bättre ut som lag än Kings i lagens möte där strax innan vi spelade in avsnittet förra veckan. Så jag kände att Nashville kanske var det hetare laget och hade en trupp lite bättre intakt och sådär, givet skadan på Fiala och liknande så här hos Kings. Men grattis LA Kings, det var ju ett lag som vi alla hade räknat med skulle ta sig till slutspel och kanske vara ett ganska bra slutspelslag. Så nu får vi se vilken version av LA Kings det är som verkligen kliver in här också.
Ja, kul också att det faktiskt är Anton Forsberg som har varit deras vinnande målvakt här på slut. Han blev faktiskt utsett till veckans första stjärna den gångna veckan. För 3 raka vinster och höll en nolla där, och mot Edmonton dessutom, och har varit riktigt vass på slutet. Ja. Och detsamma, roligt att kunna konstatera det med tanke på all skit som har varit kring honom sista tiden, men Linus Ullmark, veckans andra stjärna nu, alltså Ångermanland för hela slanten där.
Ja, jag vet. Och det är ju kul, givet, för nu har vi en sån kul situation i NHL tycker jag också med de svenska målvakterna, att vi har så många. Alltså de är ju inte jättemånga solklara första målvakter kanske, men jag menar, om man jämför ändå med liksom Henrik Lundqvist-dagarna, och även om vi går tillbaka till Tommy Salo-dagarna, så under perioder har vi ju haft liksom en eller två svenska första målvakter i NHL bara. Och nu känns det som att vi har en hel uppsjö. Jag menar, vi får inte glömma Johansson i Tampa heller liksom. Alltså bredden på svenska målvakter i NHL just nu är ju otrolig. Jag vet inte om vi någonsin har haft en säsong där vi haft så många svenska målvakter som har gjort matcher i NHL. Det kan man ju gräva mer i på Elite Prospects om man vill, och det hade jag ju kunnat förbereda här, men det känns bara som att det är väldigt många. Men du har Söderblom i Chicago, alltså det dyker upp svenska fina målvaktsinsatser lite överallt. Toronto exempelvis, och där man minst anade målvakter som man kanske har glömt bort lite grann också. De har sett bra ut på J20-nivå i svenska landslag och så vidare, och sen har de tagit en omväg och en resa där man liksom har tappat dem från radarn lite grann, och så dyker de upp och är fullständigt NHL-redo helt plötsligt.
Ja, men det är kul att du nämner det, för jag tänker det var ju college-slutspelet här i Nordamerika avgjordes i helgen, och det som är lite fascinerande där, för det är ju en liksom så här hockey som vi i Sverige inte har jättebra koll på, men då kommer det ju liksom några svenskar som man typ aldrig hört talas om som får NHL-kontrakt. Vi hade ju faktiskt en kille i Minnesota Wild, Viking Gustavsson Nyberg. Hade du koll på honom? Nej. Han gjorde NHL-debut för Minnesota Wild i natt. Var en sån sak liksom.
Och mer svenskt namn, svensk namn än så går ju inte att hitta på.
Jag tänkte på det. Det var ju typiskt att det var Minnesota som signade honom med tanke på Minnesota Vikings, såklart, fotbollslaget. Men den där college-rutten är lite fascinerande. Och vi har ju sett målvakter gå den vägen också. Erik Portillo till exempel, apropå Los Angeles Kings, han är väl... Ja, han spelar i deras farmalag, men det är en sån kille som har tagit den vägen till exempel. Så att, det är häftigt att det finns så många olika vägar att ta sig till NHL. Och som du är inne på, liksom, vissa grindar på i AHL i flera år. Vissa, som Anton Rondell, liksom sticker över efter en avslutad SHL-säsong och liksom snittar nästan en poäng per match direkt när de kommer in. Så att, det är en härlig grej, helt enkelt.
Jag såg att Florida dressade ju i natt också, både Skog och Jansson var ju dressade för Florida här nu på sluttampen också. Så att, ja, det är jätteroligt.
Ja, men Wilmer Skog är ju typiskt en sån spelare som har tagit collegevägen, USHL college, och sen efter några grinder några år i AHL så får man en chans. Så det är ju otroligt häftigt att se, såklart. Nu är vi i det här skedet. Vi vet vilka lag som går till Stanley Cup-slutspel, Peter, men vi vet ju fortfarande inte när vi spelar in det här vilka exakt som möts. Vissa serier är spikade, andra får vi vänta tills alla 82 grundseriematcher är spelade. Så vi kommer väl antagligen återkomma till det nästa vecka med när slutspelsfesten har startat. Men du har ju faktiskt valt ut... Ja, vi ska gå tillbaka till tiden och ska man säga, återskapa TV4s gamla segment från TV4-sporten. Du och jag som är växte upp på 90-talet kom ihåg Kanon och Kalkon, som var ett roligt segment som TV4-sporten körde. Var det varje söndag, tror jag?
Ja, varje söndag TV4-sporten, den långa TV4-sporten som jag tror var 45 minuter långt eller 30 minuter långt eller något sånt där. Ett av de bästa, helt nytt format på den tiden, med inget ont om Arthur Ringert och Bosse Hansson och de här, men det är klart att när vi fick sådana som då Peter Jihde och Patrik Ekwall och Robert Pärlskog och vilka det var som var med i det där gänget, så de hade ju redaktionella friheter att ta det här formatet till en lite poppigare nivå, och jäkligt kul, och de var ju oftast väldigt vassa i tungan också, så att Kanon och Kalkon tycker jag är ett jättebra koncept, som vi, en liten nick till 90-talet.
Ja, precis, så du har valt ut tre kanoner och tre kalkoner, vi börjar, vi är snälla först då, tänker jag, så att du får presentera din första kanon för NHLs grundserie 2025-2026.
Ja, men då är min första kanon för den här grundserien, tycker jag, är Matthew Schaefer i New York Islanders. Det är väldigt, väldigt sällan jag har sett en så imponerande första NHL-säsong av en back. Det pratades ju redan när han draftades i sommar som att det här är den bästa spelaren i draften, inget snack. Och det var många som hade lite synpunkter på det, för han kom ju in i draften efter en ganska jobbig säsong i stort, där han hade varit skadad och egentligen bara spelat kanske ett 20-tal matcher i alla tävlingsformer på hela säsongen. Men så blir han ändå draftad ett, kliver rakt in i NHL och skjuter 23 mål och 59 poäng totalt i ett lag som ju inte riktigt är kända för primärt sin offensiva kaliber. Det är ganska otroliga siffror för en spelare som knappt hade hunnit fylla 18. Han hade precis fyllt 18 år när han gjorde NHL-debut, och han har fortfarande inte fyllt 19. Han fyllde inte 19 förrän i september. Det här är en spelare som vi redan nu får vibbar av solklar Hall of Famer.
Ja, precis, efter en säsong som 18-årig. Men han har ju faktiskt tangerat Brian Leach rookie-rekord för antal mål. 23 mål, alltså. Det är... Nej, det är helt sjukt faktiskt att en 18-åring kan gå in och vara så bra.
Ja.
I den, alltså, det finns inte riktigt ord för att beskriva det. Nu, dessvärre för New York Islanders så blir det ju inget Stanley Cup-slutspel. De, trots coachbytet där och som vi diskuterade förra veckan, att de plockade in, de kickade ju Patrick Roy och plockade in Peter Bohr, men det var lite för sent. Så, men det finns ju någonting definitivt att bygga på där, och som du är inne på, han har ju ingjutit mod, skulle jag säga, i en ganska grå organisation, får man säga, Peter. Jag menar, Islanders har, det är klart att de har haft en hel del bra spelare här på senare år, men det är inget lag som man har haft speciellt starka känslor för, och det har ju förändrats.
Ja, nej, absolut. Solklar kalkon, eller solklar kanon på den här killen naturligtvis. Även om säsongen som helhet blev lite kalkon för Islanders. Vi får ju se, nu har de ju en match kvar här, om det är ikväll eller om det är imorgon. Och då, imorgon mot Carolina, tydligen är det deras sista match, och då ska ju Victor Eklund få göra debut, sägs det också. Så att det vore väl vackert om han kunde spela fram Schaefer till en kasse i den matchen kanske.
Exakt, så att han får det där rekordet på egen hand då. 59 poäng som sagt var, så han är just nu så är han på 11:e plats genom tiderna för flest poäng av en rookieback under en och samma säsong. Det är ju Niklas Lidström som står näst på tur, han ligger 10 på 60 poäng från, jag tror var säsongen 91-92 tror jag det var. Så onekligen är ett fint sällskap där. Men Peter, vi går vidare med kanonerna. Jag ber om din andra kanon där.
Min andra kanon då är Buffalo Sabres. Och här hissar man ju då en varningsflagg också inför slutspelet. Och ett jäkligt tight race nu som, där det återstår en eller två matcher i divisionen dessutom, innan man har liksom räknat ut vilka som får möta vilka. Men jag skulle inte vilja kliva upp mot Buffalo Sabres just nu. Det här är en organisation som inte bara har varit utdömd mer eller mindre de senaste 12, 13, 14, 15 åren. De 15 åren de inte har gått till slutspel, och det har ju sällan funnits särskilt mycket att glädjas åt. Och i år hade man väl ändå känslan att nu börjar det hända lite grejer i Buffalo, så går de ut och startar säsongen i traditionell fiaskostil och är utdömda igen. De byter GM, det är allmänt kaos och är fortfarande en laughingstock av hela ligan. Och plötsligt någonstans så flippar en switch, och de är ju ligans, ja, utan tvekan bästa lag sen någon gång i november när de vände på saker och ting. Det är enormt starkt av en, vi har ju sett att till exempel St. Louis gjorde liknande där 2019, och man kom tillbaka, låg sist före jul och kom tillbaka och halkade in i slutspelet och vann sedan Stanley Cup. Det är ju en bedrift i sig naturligtvis, men att Buffalo vänder om det här i mörka november och sen kliver in som en topp 5-sid i hela ligan är ju ganska anmärkningsvärt av en sådan organisation som har sånt mörker omkring sig.
Ja, verkligen. Jag ska faktiskt vilja erkänna att jag skrev en krönika ganska tidigt på säsongen där jag tog heder och ära av hela organisationen, och tyckte mest synd om Rasmus Dahlin som, ja, men liksom, han draftades 2018. Han liksom varit där i, ja, men vad blir det, 8 år liksom, och inte ens kom i närheten av slutspel. Och jag undrade lite så här mellan raderna i krönikan, hur länge ska Rasmus Dahlin orka stå ut med det här eländet liksom? När kommer han att gå till general managern och be om en trade? Men lyckligtvis för hans skull nu då, så har de vänt på steken, och det är jättekul. De har ju faktiskt säkrat första platsen i Atlantic Division där framför Tampa Bay och Montreal, och det är ju en otrolig utveckling får man ju säga, med tanke på vad det här laget har befunnit sig, som du var inne på, under en ganska lång tid.
Ja, nej, fantastiskt.
Okej, okay, kanon nummer 3.
Kanon nummer 3, och då återgår vi till lite Smålands patriotism här och smeker in Erik Karlsson på kanon nummer 3. Ännu ett exempel på nyttfödelse kan vi väl säga, för att man kan titta på poäng och liknande. Det finns en del liksom siffermässiga bitar vi kan diskutera här, att Erik gör sin näst bästa säsong på de senaste 10 åren. i NHL poängmässigt. Vi har ju idiotsäsongen, om man så vill, i San Jose sista året där. Den 101 poäng, den slår man ju naturligtvis inte. Men Erik kliver alltså in strax under 70 poäng här, lite beroende på de har någon match kvar. Men inte bara är han mycket bättre i poängprotokollet, han är ju också en otrolig ledare i ett Pittsburgh Penguins som stämplar en biljett till slutspelet, trots att de har tappat matcher på både Malkin och Crosby den här säsongen. Och jag tycker det är inget annat än superimponerande att Erik liksom vid 36 års ålder, 35-36 års ålder, kliver in och gör en sån här enorm säsong där han inte bara har varit riktigt, riktigt bra i att driva spelet, spela powerplay, utan han har också varit defensivt väldigt stark och gjort otroligt fina, alltså varit i det närmaste en tvåvägsback. Fantastiskt starkt av Erik.
Nej, jag håller med till 100%, och det är till och med, man har hört vissa insiders där borta som ändå, han kommer inte vinna Norris Trophy den här säsongen, det kan man slå fast, som ligans bästa back. Men att han bara nämns i det sammanhanget fortfarande vid snart 36 års ålder är ju en fjäder i hatten nog, kan jag känna. Och jag tänker bara kanoner, jag tycker att Erik Karlsson är väl en perfekt symbol för hela Pittsburgh Penguins. Alltså laget som man inför säsongen sa, det här blir ju liksom vad Vancouver Canucks har blivit i princip, att det här var laget som de skulle ingenstans, de skulle börja sälja av. Det var frågan liksom, när tradas Sidney Crosby till Colorado eller Montreal? Jaha. Det var liksom hela snacket inför säsongen, och så går de ut här och levererar på det här sättet och tar sig dessutom till slutspel för första gången sen, vad är det, 2022 tror jag. Så det är, ja. Och där får man ju även ge enorm heder till coachen Dan Muse, en snubbe jag inte hade speciellt mycket koll på alls inför den här säsongen. Han var ju assisterande till, vad var det, Peter Laviolette var, när han var i Rangers.
Jag träffade Dan Muse upp i Columbus i somras på USA Hockey Level 5 Convention och fick prata lite med honom om just Erik Karlsson då, och han sa ju det att det är ju en spelartyp som han alltid har varit väldigt förälskad i, och han kände att Erik kommer komma in i den här säsongen med väldigt mycket revanschlusta och vilja och liksom numera skadefri också. Bara en sån sak med Erik, jag menar, med tanke på de skadorna han slet med mitt i karriären, så är det otroligt att han fortfarande lirar hockey nästan. Och nu liksom fullföljer, nu gör han väl inte riktigt alla matcherna den här säsongen, men 80 plus matcher de första två i Pittsburgh och nästan en full säsong nu också. Jag menar, det är imponerande på så många sätt, och just den här spelglädjen man fortfarande ser i Erik Karlssons ögon. Han älskar ju det här, han älskar att spela hockey, han gillar att stå i rampljuset, han gillar liksom att göra intervjuer, han är liksom inte mätt på livet i NHL, och han pratar om att jag spelat tills jag är 40 och jag vill göra ett OS till. Jag menar, det är så jäkla befriande med hunger istället för den mättnad man ofta kan se hos idrottare när de kommer till det här skedet av karriären. Och det här är ju någonting han delar med Sidney Crosby också, så att varning för det lag som nu måste gå upp mot Pittsburgh i slutspelet.
Ja, man har hört att det funnits trade-rykten kring honom konstant här de senaste åren, liksom när det började gå ut för Penguins. Men nu har Kyle Dubas liksom sagt det offentligt, att vadå, för skulle jag vilja trade Erik Karlsson? Han är ju en av NHLs bästa backar just nu. Ja. Vi behåller honom gärna en säsong till. Och kontraktet löper ju ut där efter nästa säsong. Men som du är inne på, Peter, jag blir inte förvånad om Erik förlänger sin karriär med några år till efter det går ut.
Nej, absolut, absolut. Sen lite korrigering här då på formatet, när vi nu har tagit våra kanoner, att jag hade faktiskt bara två kalkoner, för att jag tycker det är roligt när det positiva överväger det negativa, så att jag har faktiskt bara två kalkoner. Vill du ta dina kanoner först, eller ska jag slakta mina kalkoner innan?
Nej, jag har inte tagit ut några kanoner, det överlåter jag till dig. Så utan jag har en kalkon bara, har jag tagit ut, som kompletterar dina två.
Just det
är din show, Peter. Det är du som ska stå i centrum.
Uffe, du är med din mörka metal hjärna har bara mörker och elände i sinne. Jag gillar det.
Det är så jag funkar.
Du, då tar jag mina två kalkoner här, och jag börjar med den första, och det är ju då OS-upplägget. För att jag är fortfarande besviken på hur saker och ting blev med OS. Vi kan se tillbaka på en turnering med mycket, mycket fantastisk ishockey. Enormt dramatiskt både i kvartsfinaler och semifinaler och naturligtvis sen då även i finalen som också den fick gå till overtime. Och otroliga ögonblick med Jack Hughes som gör det avgörande målet och sådär. Så att totalt sett OS en succé. Men det ger ändå lite smolk i glädjebägaren tycker jag när det dels kommer man på ett väldigt udda format för hur man ska kvalificera sig för de olika slutspelsrundorna. Konstig gruppindelning. Det hade funnits ungefär 7 bättre vis att designa den här turneringen och round robin versus slutspelet på. Och att man dessutom då knuffar undan hockeyn för att matcherna måste avgöras så att vi kan gå vidare till segling och skidåkning och boll eller vad fan det nu är för andra sporter som är med i ett OS. Jag tycker det är ovärdigt för NHL-hockeyn att den ska behöva visa upp sig under någon annans regelverk och ger en fet kacklande kalkon till hela OS-upplägget.
Ord och inga visor. Nu blir jag ju spänd på att höra om du kan överträffa det här med en ännu tyngre sågning.
Ja, och det hade jag ju gärna velat göra, men min nästa kalkon är ju Toronto Maple Leafs. Och jag skulle väldigt gärna vilja ta fram stora sågen här, men det känns också hjärtat, för jag vill verkligen att det ska gå bra för Toronto Maple Leafs. Jag gillar verkligen både Oliver och William Nylander, alltså både som spelare och som människor på alla sätt och vis. Så att jag tycker det är så sorgligt att det har gått så här. Men det man också kan vända på då är att Toronto Maple Leafs har gjort ett jävla fiasko i årets NHL. Det finns inga andra sätt att säga det på. Man tror att trade bort Mitch Marner är lösningen för att då blir det mer plats för andra egon i omklädningsrummet och så vidare. Man tradar bort honom och får typ egentligen ingenting för honom. Och sen så blir kontentan av det att man slutar ju sist i Atlantic Division. Man är näst sist i hela Eastern Conference. Man är väl vadå femma, sexa från slutet i NHL någonting. Det är ju inget annat än mega underkänt. Och nu blir det återigen då en ny GM i Toronto. Och alltså det är bara kalkon. Det är dåligt. Det är uselt. Det är inte roligt att se. Och jag hoppas verkligen att de vänder på det här.
Ja, gällande Marner där bara, Peter, så var det faktiskt så att han var ju på väg att bli free agent. Så att de hade inte så mycket val till att trade honom till Vegas där han ändå tänkte signa. Men det är klart att...
Nej, jag förstår det, men jag menar att det är en situation som hade kunnat löst under föregående år.
Det var dit jag ville komma, liksom att nu satt jag på en no-trade-klausul och de kunde inte flytta på honom hur som helst. Men det är... otroligt dåligt skött att bli av med en spelare på det där sättet. Och det satte väl... Ja, men man kände ju redan där och då att det här kanske blir en jobbig säsong. Men de har ju också... Jag tror vi nämnde det när vi pratade i podden, när vi snackade om Torontos fiasko här senast. Men just det att de har försökt ha Florida Panthers som någon slags modell och sen försökt värva spelare... för att så här, ja, spelartyperna är bra, men har man inte kulturen i laget så spelar det ingen roll, för att då kommer det ändå gå åt pipan, och det är precis det som har hänt. Och ja, det ska bli intressant att se. De har en intressant sommar framför sig, men det är, de har ju sagt att det ska vara en retool, inte en rebuild. Ja, lättare sagt än gjort skulle jag säga. Alltså du måste ju övertyga Austin Matthews i första hand om att han verkligen vill komma tillbaka, så du måste nog hitta en coach som faktiskt kan få fram det bästa ur Austin Matthews, för det har Craig Berube inte varit handen på hjärtat.
Nej, uppenbarligen inte. Bättring om Bedes, vänligen från Toronto Maple Leafs sida, så vi slipper återkomma till detta nästa år.
Verkligen. Och ett annat lag i samma division faktiskt som jag vill lyfta fram då som en rejäl kalkon, det är Detroit Red Wings som ju då missar slutspel för, jag tror det blir 10:e året i rad. Och ja, hade man sagt det inför säsongen, Detroit kommer att missa slutspel, fine. Man hade väl tänkt att det där är ett lag som kommer att ligga ungefär kring slutspelsträcket och hugga liksom. Men det som är spektakulärt den här säsongen får man ju säga, det är ju förfallet som sker under egentligen sista fjärdedelen av säsongen. Mm. Alltså de går ju från att vara etta i Atlantic Division till att missa slutspel på i princip en och en halv månad. Det är mind-boggling, som man säger på engelska. Alltså jag skakar bara huvudet åt det. Och det är väl den stora frågan där, Peter, även nu. Liksom, vad tror man om Steve Eiserman? Han är ju en klubbikon. Han vann 3 Stanley Cups där. Han var liksom face of the franchise, kapten, allting. Han är väl jämsides med Gordie Howe, den största spelaren de har haft i klubbens historia. Men han har ju inte lyckats överhuvudtaget sedan han tog över klubben.
Nej, och då får man väl ändå säga att han var ju ändå något av grundarkitekten för det som nu har lyckats väldigt väl i Tampa i många år också. Så det är ju inte så att han är unfit för GM-rollen heller.
Nej, definitivt inte. Han har gjort goda saker. Det är bara att just i Detroit, man kan peka på att de har haft otur under sina sämsta år, att de aldrig liksom vann draftlotteriet och fick den där toppspelaren. Men samtidigt, i år har man ändå känt att fasen, det här laget liksom med Dylan Larkin, Lucas Raymond, Moritz Seider har ju vuxit.
Ja, DeBrincat.
Yes, Alex DeBrincat har bräckt in mål. Patrick Kane levererar ju fortfarande skapligt med poäng för sin ålder. Alltså, man tycker ändå att det här laget, John Gibson i mål, alltså, det kändes som att de hade alla ingredienserna, men jag vet inte, fasen, det är som förgjort för dem. Och det är frågan nu så här, vad de, jag tycker ändå de har liksom en positiv kärna. Deras farmalag Grand Rapids Griffins i AHL, där finns det ju en uppsjö av spännande spelare som knackar på dörren. Axel Sandin Pellikka fick ju spela ganska mycket i NHL. Mikael Brandsek Nygård, Normannen, finns ju där. Alltså, det är ingen brist på talanger. Kanske brist på liksom de här absoluta topptalangerna, alla Macklin Celebrin eller Matthew Schaefer, absolut. Ja. Men det finns ju en grund här. Och frågan är nu, liksom, pallar de med och sitta stilla i båten och bara så här, okej, vi har tålamod, vi väntar ett år till så kommer det här att lösa sig. Eller blir det så här panik att nej, för fan, nu måste vi göra någonting. Och så trader man bort en massa talangfulla spelare för att, ja, få igång någonting snabbare. Vilken väg tror du de väljer?
Nej, men jag tror att det är ändå tålamod är nog ändå modellen, för det är inte så att man har utrymme att göra alldeles för mycket heller nu, och det är ju inget fel på stommen egentligen. Jag menar, i princip 2/3 av säsongen så såg ju det här väldigt bra och väldigt spännande ut. Jag tycker att men så pass ung stomma av stjärnor ändå, så är jag lite förvånad att de sackar så som de gör på slutet, för att jag menar, energin och drivet och viljan och hungern borde ju finnas där, kan man tycka. Men du kan gå och titta på lite underliggande siffror. De har ju inte haft ett målvaktsspel som har övertygat. Jag menar, du har en målvakt som har spelat 33 matcher och ligger på en skotträddningsprocent på 8-8-6. Det håller ju naturligtvis inte. John Gibson krabblade sig precis över 900 i räddningsprocent. Det är ju inte siffror som brukar generera ett slutspelslag. Men å andra sidan behöver man ju titta på varför har man genererat de här siffrorna. Du har ju många backar som fortfarande är rätt så orutinerade på NHL-nivå. Och jag vill inte hänga ut Edvinsson och Sandin Pellikka och liknande här naturligtvis. Men jag tror att man kanske inte var riktigt så långt framme i sin utvecklingskurva som vi och de själva trodde att de var. Jag förordar tålamod för Detroit Red Wings.
Mm. Ja, det blir en ganska intressant story att följa under sommaren. Det var konsekvensen av det här fiaskot, eller kalkonen som vi kallar det här, och vad den blir faktiskt. Okej, okay, så vi har du i första hand har räknat ut 3 kanoner och 3 kalkoner, och Peter, vi kommer återkomma såklart till Stanley Cup-slutspelet och vad som händer där kommande vecka, men nu är jag jäkligt nyfiken på att höra vad du har berättat från den här helgen som du har tillbringat i Linköping med dina hockeykillar, och hur det gick för dig där helt enkelt.
Men det gick väl bra efter en väldigt tung start, ska jag säga. Det är ju inte helt lätt att bygga ihop ett hockeylag av en massa spelare. Som jag hade väl 13 utespelare från USA och 4 från Sverige med mig i den här truppen, och aldrig spelat hockey på stor rink eller mot svenska lag tidigare, så att det tog ju ett par matcher innan vi kom in i hur man försvarar sig och hur man anfaller på när du har liksom 15 fot bredare rinkyta. Det var också en helt annan stil av hockey. Vi spelar inte alls lika mycket possession hockey i nordamerikansk ungdomshockey som man gör här i Sverige, där man liksom backar hem och mega megadumpar och håller i pucken och liknande. Så att det var lite uppstartsträcka, men sen vann vi faktiskt de sista tre matcherna i turneringen. Vi fick oavgjort mot Valbo i lördags vid lunch, och sen så vann vi de tre sista matcherna i turneringen mot lagen från Linköping. Så att det kändes ändå som att vi visade att vi klarar av att spela på den här nivån med ett ganska ungt lag. Och fantastisk upplevelse för mina grabbar också, varav många av dem hade nyligen fyllt 18 och fick njuta av alla friheterna det innebär med att befinna sig då i Sverige istället för Nordamerika. Så att det var flera av dem jag fick skicka hem från stora hotellet vid midnatt på lördag kväll där. Våran målvakt till exempel, han hamnade på Café Opera förra onsdagen och var inte jätteskarp när vi hade en scrimmage ute i Bålsta i torsdag. Så att det var mycket upplevelser för det här laget att komma till Stockholm. Alla älskade det. De tycker Sverige är det bästa landet i hela världen. De vill komma tillbaka. De vill åka hit och spela hockey. De vill komma hit och plugga. Jag tror nästan att jag måste släpa med dem i januari till Sverige på en turnering också, så att man vänder lite på entusiasmen.
Ja, januari brukar vara en bra månad för det. Nej, men fantastiskt roligt att höra att det blev en häftig upplevelse för killarna.
Ja, jättekul också. Stort tack till organisatören då, Mighty Ravens i Linköping, som tog emot oss med öppna armar och fixade både mat och omklädningsrum och boende och allt möjligt till grabbarna. Så att en välskött turnering som jag hoppas vi har möjlighet att komma tillbaka till igen nästa år då. Riktigt roligt.
Härligt. Och med de orden så är det dags att stänga ner butiken för idag. Vi tackar så mycket för visat intresse och hörs igen nästa vecka. Tack och hej.
Tack.